Jag började läsa The Book of Absinthe, A Cultural History av Phil Baker efter en after work. Ni förstår barn, detta utspelade sig på den tid när människor fick träffas och umgås med andra människor. Alternativt, om ni lyssnar på detta i framtiden när covid är historia, så får jag istället påminna om att i december 2020 när detta spelas in så är after work någonting som regeringen uttryckligen säger att vi inte ska hålla på med. Men tillbaka till berättelsen. En kollega blandade Sazerac, en återhållsamt vacker, djup, kryddig och, vi ska vara helt ärliga, ganska spritig cocktail med rye whiskey, konjak, två typer av bitters och en liten hint av absint. Absint, tänkte jag. Det är väl både förbjudet och totalt jäkla livsfarligt. Ring Kemikalieinspektionen. När bättre pålästa kompisar och kollegor berättade att så är inte fallet, så fann jag hos mig själv alltså en kunskapslucka. Och resultatet av den kunskapsluckan är detta avsnitt. Tillbaka till författaren Phil Baker. Han skriver att de som uppskattar tanken på Skottland kan dricka whisky. De som tror på transsubstationsläran kan dricka Kristi blod. Och de som dricker vin kan vara glada i vetskapen om att det handlar om druvor och sol och bra jord och vingårdar och allt vad det nu kan vara. John Keats diktade till vinet, o, vilken bägare med söderns glöd, till bredden fylld med musisk druvas saft. Vad en absint betyder så är det inte en bägare med söderns glöd. Det är en industriell produkt. Lika syntetisk som Dr. Jekylls brygd, och det bildspråk som kan komma på tal kommer ej från landsbygden utan från den nya urbana kulturen. Estetik, dekadens, bohemer. Slutcitat. När vi tänker på absint hamnar vi i Paris på 1890-talet. Sönderdruckna manliga genier, inbillade eller äkta. Och vi tänker på absint som tidens innedrog, tidens kokain. Vi tänker på den som hallucinatorisk och som farlig. Mycket myt, men i absintens spår är det ingen utmaning att hitta stor misär. Så, nu gör vi som så många andra britter, fransmän och svenskar i slutet av 1800-talet gjorde. Vi jagar efter den gröna fen och ni är varmt välkomna.
Välkomna till Historiepodden och det här spritsimmiga avsnittet.
Ja, det årliga spritavsnittet. Förra nyåret så var det ju champagne såklart. Och jag tänker, nu är vi lite hetare, lite tidigare på gröten här. Men ja, nu kommer ett nytt dryckesavsnitt.
Ska vi ha ett avsnitt om äggtoddy lagom till jul nästa år då?
Jag är inte säker att äggtoddyn har lika fascinerande kulturhistoria som absint eller champagne.
Glögg?
Ja, nu börjar vi närma oss kanske.
Ja, vi får se. Men nu är det absint som gäller då.
Så är det. Är du en stor absintdrickare?
Verkligen inte. Jag är inte ens säker på att jag har smakat det här någon gång. Jag tror inte det.
Ja.
Själv, förutom den där gången då du blev illurad.
Nej, det kan jag väl inte påstå direkt. Men det är ju som vi kommer komma in på en slags sprit med mer av ett rykte och mer av en historia och kanske en spänning och nerv än vad mycket annat har.
Ja, man kommer ju att tänka på Van Gogh och avskurna öron. Så är det ju.
Just det, så är det. Men vi kanske ska ta och börja från början. Absint, om man börjar med att definiera det hela, är kort och gott en destillerad spritdryck som innehåller en mängd olika örter.
Namnet kommer från det grekiska ordet för malört, absintion. Och malört är ju då en ganska viktig ingrediens här i absint. Och har ju, det hade i sin tur hade använts länge som medicin för att förenkla matsmältningen och sådär. Förr i tiden, nu pratar vi långt, långt tillbaka här i antiktid. Men även i svensk medeltid, en svensk örtbok ger ju tipset: är du mager som en lövgroda, mager som en poppel, minskar du varje dag i vikt och kastar du slutligen ingen skugga mer, så tag genast din tillflykt till malörten.
Malörten.
Det är något sån här omvänd exempel på hur man ska hantera vikt, till skillnad från de som man ser i Aftonbladet som bara handlar om hur man ska gå ner i vikt nu för tiden.
Just det, här skulle man lägga på lite grann. Det är inte bara malört i absint, jag tror det skulle bli en ganska bäsk historia. De viktigaste örterna förutom malörten är ju fänkål och anis. Det är alltså 2/3 en härligt kryddad limpa med malörten som tydligt avvikande undantag. Jag har i alla fall aldrig bakat något bröd med malört. I olika tider och i olika regioner har andra örter ingått i absinten. Pepparmynta, stjärnanis och lakritsrot kan vara exempel på det. Men den här karaktäristiska gröna färgen, den var alltså ursprungligen ett resultat av, trumvirvel, klorofyll. Inte något läskigt kemiskt, utan det här är det mest naturliga gröna färgämne vi kan tänka oss. Och det var den anledningen till att absint traditionellt har stått i mörka gröna flaskor. Det var inte en färg som tyckte om att stå i direkt solljus, eftersom det var vanlig klorofyll i. Men jag ska också säga att det är inte så att den är destillerad av örterna, utan det är alltså sprit som sen blandas med oljor från örter, och det är så den får smaken.
Apropå malört, så redan i Bibeln får man ju veta att Gud kommer att straffa Israel för sin olydighet med malört.
Vad är malört?
Ja, det är en ört som är väldigt besk.
Det är en blomma som förekommer bland annat i Sverige då, som den här medeltida boken nämnde. Ungefär knappa metern hög. Vi har små, små blommor på den. Och som du säger, den är väldigt besk.
Är det någon skillnad på ört och blomma här? Ja, det är det ju.
Ja, alltså. Olika örter ser ju på olika sätt ut. Det här är långa, smala blommor.
Ja.
Alltså de flesta örter blommar ju, såklart.
Man kan ju också foga in att den kristna folksägnen säger ju att Jesus på korset fick en blandning av malört och vinäger när han hängde där.
Just det.
Så malörten har ju funnits med länge, va, i olika varianter. Oavsett hur man ser på det, som ört eller blomma.
Absolut. Det förekommer i massa olika antika texter. Till exempel så finns det flera av de gamla antika egyptiska texterna. Och ett namn som vi ofta för på tal när vi pratar om medicinsk historia, det är ju Paracelsus. Han är en boy som är svår att inte förhålla sig till när man pratar om medicinsk historia. Och det var också han som i gammal god renässanstradition grävde fram en massa antika dokument från då bland annat den egyptiska traditionen om hur man kurerade åkommor med malört. För enligt egyptierna så var malörten bra mot feber, mot malaria, mot andra febersjukdomar. Och det här skriver Paracelsus om, och alla läkare som kommer i generationer efter Paracelsus har ju då lätt att gå till Paracelsus och, ja men malörten, det är någonting. Det kanske vi ska fortsätta jobba med.
När levde Paracelsus?
Paracelsus är verksam i det sena 1400-talet, kanske framförallt det tidiga 1500-talet. Vi har pratat om honom i bland annat alkemiavsnittet, men jag tror även i smittkoppeavsnittet och i många sådana avsnitt som handlar om medicinalhistoria.
Mm. Men man kan inte koka soppa på en malört, håller på att säga. Det blir ingen absint av bara det.
Nej, så är det.
Utan det krävs ju andra ingredienser som kommer att kokas ihop på något sätt i någon kompott av den franske läkaren Pierre Ordinaire.
Ja,
på 1700-talet.
Ja.
Sent 1700-tal.
Exakt. Och sent 1700-tal är relevant här. För han var en fransk läkare som huserade i Schweiz. Och han hade flytt undan franska revolutionen helt enkelt. Tänkte att här börjar det bli stökigt att stanna. Jag drar till Schweiz och kokar absint.
Och då slängde han i de här grejerna. Anis, mynta, lakrits, koriander och sånt där. Som han tänkte sig skulle hjälpa till mot magont.
Mm.
Och istället kommer ju den här drycken att uppfattas som någon slags elixir som kan användas mot allt möjligt. Reumatism, kolik och huvudvärk, det var ju någon form av allround läkemedel, tänkte sig folk.
Men det kan man ju tänka sig också, för grejen med absint och det som är helt avgörande genom allt vi berättar nu, det är ju att absint, även om alkoholhalten varierar kraftigt, så vanlig absint har ungefär 60% alkoholhalt. Och kommer du in med tandvärk och tar några ordentliga klunkar 60% sprit, ja, då kan jag tänka mig att det domnar lite skönt efter det.
Ja, jo, så är det ju. Man har ju använt alkohol som bedövningsmedel i ganska många sammanhang.
Och så länge som Pierre Ordinaire, det är ju ett kul namn, det behöver vi inte ens poängtera. Men så länge Pierre Ordinaire lever så är det han som sitter och trycker på absintreceptet. Det är också han som namnger absint, kallar det för absint. Men efter hans död så kommer det köpas loss av en fransk kapten. Och denne franske kaptens svärson, Henri-Louis Pernod. Och det här är ju relevant för att 1797 så sjösätter Pernod världshistoriens första industriella produktion av absint. Och det här varumärket finns fortfarande kvar och är väl den mest namnkunniga av fabrikanterna. Allt eftersom kommer man dessutom flytta från Schweiz, där produktionen ursprungligen ligger, till Frankrike, eftersom det är där som kunderna ligger. Och att hålla på att tulla på absinten när den ska passera den schweizisk-franska gränsen var ingenting som Pernod tjänade pengar på.
Nej, precis. Det är en större marknad i Frankrike. Den kommer ju presenteras som en aperitif som man kan ta före middagen, snarare än som medicin här nu då.
Ja, så är det. Resan går ju till att bli en dryck nu, en sällskapsdryck.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det dröjde ju ett tag innan genombrottet kom, men vi har ju franska soldater som börjar få med sig absint när de ska skickas ut till diverse kolonier. Men framförallt är det ju kriget i Algeriet under 1840-talet. Mm. Då får de ju med sig det här eftersom man menar på att det skyddar ju mot feber och dysenteri. Och även om det inte hjälpte mot det så blev ju dyken väldigt populär bland trupperna och de fortsatte att konsumera den sen när de kom hem också och lämnade armén.
Ja, så är det ju. Alltså den här drycken och vanan kommer slå igenom på bred front under decennierna efter. Så då sitter där de här algeriska veteranerna antingen tillbaka i Frankrike eller kanske på plats i Algeriet. Eller för den delen i franska Indokina där man också kommer lägga till sig vanan att dricka absint. Eller för den delen i Nordamerika. Redan på 1830-talet så hade ju soldaterna i Nordamerika fått delar av sin lön i absintransoner. Som jag var inne på tidigare så liksom vin eller öl, även om de idag präglas av kemisk precision. Alltså om man skulle gå backstage på Carlsbergs bryggeriet, det är inte så att det står en farbror med jordiga händer och rör med en skit i träslev i grytan. Utan det är jättebra precision och säkerhet och allt sånt där. Men vin och öl är ju någonting vi kopplar till jord och sol. Så här, druvor eller humle som stått ute i solen och blivit vad de är. Jag kan bli alldeles varm av att tänka på hur färsk humle ser ut och luktar. Humle som har gått i blom. Och så går man och gnider händerna mot det och luktar på det. Det är ju helt underbart. Jaha. Otroligt.
Det här är väldigt intressant att se dig blomma ut väldigt mycket när du får prata om dina trädgårdsbestyr här.
Ja, så är det.
Tyvärr... Jag ser det framför mig hur du går runt i stövlar med en grep och liksom håller de här örterna i handen och luktar och sneglar upp i himlen och försvinner i tanken så här över den här örten.
Ja. Tyvärr så har vi ju ganska dålig humle i Sverige när det kommer till att använda den för att göra bra öl. Men jag tror att det sker en hel del intressanta förädlingsprojekt där. Det är inte det vi ska komma in på, utan det här är ju intressant att ställa vindruvorna och humlen mot absinten. För absint är redan från början industriellt och kanske lite hårt. Pernodfabriken var en effektiv maskin. Där man redan från början hade utmärkt hygien, man hade ett kvalitetsarbete och man hade experter som hade koll på kemin. Och man sprutade ur sig otroliga kvantiteter. I slutet av 1800-talet när man är som mest effektiv så är det 125 000 liter 60-procentig absint om dagen.
Mm.
Så att det är verkligen en dryck som... Det är inte för inte att det sammanfaller med det breda industriella genombrottet.
Nej,
absinten och det industriella genombrottet går verkligen hand i hand. Men från veteranerna som har varit i Algeriet och så kommer ju den breda franska borgerligheten också lägga till sig vanan att dricka absint. Under perioden 1852-1870... Alltså det andra kejsardömet, så kommer absint vara ett typiskt här tecken på ett borgerligt levande. Det här har vi sagt 100 gånger, att efter revolutionsåret 1848 så lyckas Napoleons brorson Napoleon den tredje bli vald till president. Och så blir det kejsardöme och han har mustascher och ja, allt vad han nu har.
Det har jag.
Och framförallt i Paris så kommer absinten nu starkt gå framåt. Att vara en framgångsrik borgare, det var att investera på börsen. Och det var att ha såna här Napoleon den tredje mustascher. Och det var att mellan 5 och 7, när man inväntade middagen, så skulle man högtidlighålla den gröna timmen.
Ja, det hände ju lite grejer som gör att absint kommer att bli ännu mer populär och slå igenom ännu mer. Och det är ju att på 1860-talet så drabbas ju vinodlarna av lusangrepp på vindruvorna.
Mm.
Vilket då leder till en dramatisk minskning i vinproduktionen. Och vad i hela friden ska vi nu kunna dricka här när det liksom inte finns någon vin?
Nej.
Och då vänder man ju blicken mot absint här. Och för det är en stadig tillväxtproduktion i det hela tiden. De bekommer inte de några lusangrepp här. Utan det, som du sa, sprutas ut litevis med absint. Och då ersätter ju det vinet lite grann. Alltså det är inte så att det tar över marknaden, men alltså, den får ju en...
På 1860-talet slutade fransmännen dricka vin.
Nej, så var det verkligen inte. Men det blir ju en tydligare konkurrenssituation åtminstone, eftersom man kan säga att det uppstår ett litet vakuum som absinten kan forsa in i. Och guldåldern för absint är ju andra hälften av 1800-talet som du säger här, och det är ju visserligen populärt i borgarklassen, men det är också populärt i snart sagt alla samhällsklasser egentligen.
Det här är trickle down economy.
Ja, det kanske man kan säga.
Absinten som drippar ner. Men innan vi släpper bara, för Baker har en intressant poäng här. Han skriver att drickandet symboliserade ett lustfyllt sätt att avsluta arbetsdagen och övergå till en aftonkänsla, men att det ursprungliga idealet var att dricka ett glas.
Ja, precis. Vi har ju, nu nämnde ju du en slags höjdpunktsperiod här, visserligen som tar slut i och med 1870-talet.
Mm.
Men La Belle Époque, som det kallas, har ju också beskrivits som absintens höjdpunktsdecennier. Alltså mellan 1880 och 1910. Och egentligen alla som då besöker kaféer och barer tar ju, som du säger, åtminstone ett glas, eftersom det är sällskapslivets ritualer. Mm. Det är ju pratglada politiker som ramlar in på de här 1 miljon olika kaféerna som finns i Paris. Mm. Det är förnäma societetsdamer och nobla adelsmän i kravatt och affärsmän i höga hattar och konstnärer i plommonstoppshattar och allt möjligt.
Så är det.
Och 1910 är ju konsumtionen uppe i 36 miljoner liter i Frankrike.
Det är väldigt mycket absint.
Ja.
För det är starkt, det ska vi hela tiden komma ihåg.
Det vi förknippar mest med absint är ju kanske de här bohemiska och originella konstnärerna och författarna som skockas i Paris.
Ja, verkligen.
Under slutet på 1800-talet. Och de anser ju då att absinten ger inspirationen vind i seglen. De har lättare att skriva och komma på sina alster när de har tagit ett gäng absint. Och den här drycken kommer bli väldigt vanlig i sådana där kretsar och kallas för, som du sa förut, den gröna fen eller häxan. Åke Erlandsson i Uppsala Nya Tidning, han har skrivit så här. Drycken ansågs förhöja aptiten och vara erotiskt uppiggande. Antalet varietéer och kaféer ökade explosionsartat i Paris till över 30 000 1869. Absintdoften spreds med vinden över Paris boulevarder. Vid femslaget på eftermiddagen inleddes gröna timmen. Slutcitat. Och just den gröna timmen som sällan bara pågick en timme.
Ja, det var två.
Säkert ju då minst mellan 17 och 19 som sagt. Och då satt man ju och sörpla absint på någon av de här tusentals kaféerna. Och Hans Roland Johansson som skriver i
SvD. Det här är ju hittepånamn.
Nej, det är inte, vad elakt det är. Han heter ju det. Det är en journalist här som skriver i SvD som heter det. Och han skrev då, citat, vid femtiden på eftermiddagen fylldes luften ut med boulevarderna i Paris och i andra franska städer med doften av absint. Detta var den gröna timmen, eller absinttimmen, som Strindberg kallar den i Inferno.
På alla de här kaféerna, en grej som är så här värt att ha med sig, för absint, det här är Baker inne på, inte bara det att namnet absint låter inte som någonting annat, det låter inte som whisky eller vin eller så, utan absint har nästan, ja men det har klang som, jag vet inte, opium eller någonting. Och en till grej med absint som Baker är inne på är att det finns en ritual kring absintdrickande som det egentligen inte finns med någon annan spritsort. För jag menar, aperitif och att det ska vara aptitretande och så, det är ju i princip hälften av alla spritsorter som vi har. Antingen så ska de reta aptiten eller så ska man dricka det efter måltiden för att det ska lugna magen. Eller till måltiden, såklart. Men det här är, det finns väldigt mycket speciellt med hur man dricker det här. Och det finns väldigt mycket speciella tillbehör och förväntat beteende som faktiskt också för tankarna till det opiumrökande som många av de här bohemerna också höll på med.
Ja, men det är väl det här specialgjorda glaset och sockerbiten och vattnet och allt det där juxet.
Exakt, allt det där är juxet. Om man bara tar ett absintglas, kallas ett pontarlierglas, och det är ett elegant litet glas på fot med en liten bubbla nere vid foten. Och den här bubblan, den fylls med den vackra gröna absinten. Då vet du precis hur mycket du ska ha. Sen sätter du en speciell sked tvärs över glaset. Och de här var ofta dekorerade med romerska eller grekiska gudinnor. De var väldigt vackra hantverk. På den så sätter du en sockerbit. Och långsamt lät du kalla vattendroppar från en speciell slags kanna rinna över sockerbiten så att den löstes upp i absinten. Och när den här gröna spriten mixas med vatten så blir den vitt grumlig med en svag hint av grönt som är kvar. Och det beror på att ett ämne i de här oljorna kristalliseras när sprithalten minskar. Så att den blir svagt vitt mjölkig. Så hela det här, sitta och kolla på droppandet och hur det ändrar form och så, är det ett väldigt starkt ritualiserat beteende.
Mm.
Och om kemilärarna på min skola lyssnar så ska jag säga att det är anetol som är ämnet. Som är lösligt i alkohol men som kristalliseras när det späds ut.
Ja, det var ju bra.
Ja.
Då kan de checka av det. Och,
det finns inga lyssnare jag högaktar mer än våra naturvetenskapligt lagda lyssnare som står ut med oss.
Nej, precis. De håller på med sina akvarier och grejer. Thank you. Edvard Munch, Hemingway, Oscar Wilde, Picasso och hela surven höll på med absint. Hemingway hade ju stora problem förresten med det här när det sen blev förbjudet i stora delar av Europa.
Mm.
Då fick han ju specialbeställa lådor med absint från Spanien som fortfarande producerade när han satt och tryckte där på Kuba.
Stackars Hemingway.
Ja, men han fick ju sitt fix.
Ja.
Men sen har vi ju vår Strindberg, som väl är den svenska kulturmannen som var mest förtjust i det här med absint.
Mm.
Och han befann sig ju ofta i Paris också, där den fladade.
Ja.
Hejvilt. Men han låter också vissa varningar slinka fram när han beskriver den. I Röda rummet till exempel, som är från 1879, så låter ju Strindberg skådespelaren Fahlander ha en diskussion med en kollega där de diskuterar själva yrket skådespelare. De sitter på en krog med absint på bordet och så säger den här Fahlander: "Varför dricker ni inte absint? Ni är rädd för den. Åh, se, den bär ju Genèvekorset. Den läker de sårade på slagfältet. Vänner och fiender, den dövar smärtan, förslöar tanken, borttager minnet, förkväver alla ädla känslor som narrar människan att begå dårskaper och slutar med att släcka förnuftets ljus." Så det är både ris och ros, kan man säga där.
Ja, så är det. Verkligen. Alltså, Paris konstnärliga kvarter, deras litterära kaféer och de här cirklarna, de är ju vida omskrivna, vida romantiserade och vida mytologiserade. Men det är också ett område, eller liksom en sfär, som jag tror är präglad ganska mycket av stress och samtidigt oklara men också kännbara hierarkier. Och jag började tänka på, när jag läste om Paris på 1890-talet och tid 1900-tal. Tidigare i år så läste jag Matilda Foss Gustafssons Klubben.
Mm-hmm.
Om den omtalade så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Och den är jättebra, såklart. Rakt igenom toppen. Men på många sätt, det som jag tyckte var mest intressant var hur den implicita statusen bland Stockholms kulturelit under sent 80-tal och tidigt 90-tal tog sig uttryck. Till exempel så skriver Gustafsson om restaurang Prinsen på Stureplan, där alla stammisarna hade numrerade krus som hängde bakom bardisken. Och liksom, ju högre status du hade, desto lägre var siffran på ditt krus.
Det här är ju... Det är så otroligt... Det här är någon form av pedestalpositionstänkande.
Ja, verkligen. En slags samtidigt väldigt både synlig och osynlig maktordning. Samtidigt, vi ska väl inte sticka under stolen med, på den tiden som vi hade ett stammishak på Söder och vi blev invinkade, och vid ett tillfälle flyttade de till och med på några gäster så att vi skulle få vårt vanliga bord.
Oj, 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 nu...
Då svävade man ju hem.
Nu kommer ju minnena tillbaka. Det var ju tider där. När man kom in, och jag kommer ihåg min nuvarande sambo, jag tog med henne givetvis till det här stammishaket vid något av de första dejterna där.
Ja.
Och killen bakom disken där gjorde en high five med mig och sen transporterade oss vidare till något bord där som var väl utvalt bara för oss, utan att jag hade pratat med henne innan. Hon trodde inte det var sant. Vad är det som pågår? Går den här killen jämt till det här stället? Och det gjorde man ju nästan.
Missgör två absint. Damen ska ha en.
Ja, tyvärr så har ju det stället då försvunnit numera, och det är något annat där.
Ja.
Men det var tider där. Så att, visst, jag kan förstå den här känslan av att vara stammis på ett hak.
Men så här...
Men det är ändå, det är en bubbla. Det är ju.
Men om pressen var hård på den svenska kulturscenen, så fattar ni att den var inte mindre hård i Paris under sent 1800-tal. Baker skriver att vissa av de här skulle hamna i Franska akademin, andra på mentalsjukhuset, vissa andra på bårhuset.
Mm.
Och det var en miljö som då påverkas markant när det introduceras vanan att hälla i sig liberala mängder 60%-ig sprit.
Ja. Det är ju inte klokt egentligen.
Nej, verkligen inte. När Gustave Flaubert beskriver livet som skribent i Paris så säger han: "Det är ett hantverk som jag behärskar. Först tar du ett glas absint på Café de Seque. Och sen säger du om vilken pjäs som nu diskuteras att den är inte dålig, men den behöver redigeras. Dessutom så råder han de intresserade att de absolut inte själv ska skriva någon pjäs. Det är det viktigaste för att vara framgångsrik skribent. Skriv ingenting själv.
Det är ett hantverk jag behärskar.
Så är det.
Ja, det är intressant synsätt.
På de här kaféerna i Paris som frekventerades av konstnärer och författare, då var det inte den här gamla återhållsamma vanan att dricka en absint innan middagen som gällde. Utan nu är det 2, 3, kanske 4 absint innan middagen som gäller. Det här är ju den kulturellt förnissade varianten av Finlands färga supande som vi hittar här. Och urkällan till den generation av franska diktare som vi kommer in på nu är kanske Charles Baudelaire, som 1857 skrev Ondskans blommor. Han är en slags modern romantiker som skriver om rotlöshet eller längtan till något annat. Alltid välklädd, inflytelserik, en stolt dandy. Och han drack absint och han rökte opium. 1864 skriver han i en ofta citerad prosadikt: man måste alltid vara berusad. Det är allt. Det är det. Det gäller. För att inte känna tidens förfärliga ok som krossar och tynger er till jorden måste ni berusa er. Oavlåtligt. Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd. Allt efter behag. Men berusa er. Det här handlar såklart inte bara om alkohol. Han säger uttryckligen att poesi och dygd fungerar lika bra. Men fulla ska vi vara ändå. Och det där, det är nog mitt sämsta ideal faktiskt. Om jag tillåts en kort utläggning.
Ja, nej, men lägg ut det.
Många tonåringar brukar ju romantisera självdestruktiva rockmusiker. Dina Kurt Cobains, dina Sid Vicious, dina Janis Joplins och så vidare. Men jag har alltid haft lite svårt för det där. Och ja, men jag har tänkt på det för att ett av det tidiga 90-talets största alternativa band, det var Brooklyn-duon They Might Be Giants. Och jag och min kompis Kenny, vi älskade They Might Be Giants 3 första skivor som tonåringar. Och gud vad vi lyssnade på det. Han spelade in en alternativ musikvideo till en They Might Be Giants-låt. Och av olika anledningar så har jag tänkt mycket på hur jag blev den person som jag blev de senaste veckorna. Och då har jag gått tillbaka och lyssnat på min tonårstidsmusik med vuxna öron. Och jag började verkligen tänka på det här när jag läste om absint. För hela den där rockmyten har alltid stört mig. Och jag tror att en sak som jag verkligen gillade med just They Might Be Giants var att de tog avstånd från det. Den ena frontmannen, John Flansburgh, han spelade gitarr i skjorta, cardigan, slips. Och så hade han alltid en pipa i munnen. Alltså han såg ut som så här en amerikansk farbror.
Mm.
Och den andra, John Linnell, spelade dragspel. Och en av deras låtar från den första skivan heter I Hope That I Get Old Before I Die. Alltså själva antitesen till Live Fast Die Young.
Ja, verkligen.
Han vill bli gammal innan han dör. Det vill jag också. Lev långsamt, dö gammal. Och även musik som jag verkligen gillar, verkligen, verkligen gillar. Dina Tom Waits, dina Rolling Stones, dina Amy Winehouses. Som står för det där besjälade, destruktiva, farliga.
Magnus Uggla.
Kanske, ja, lite så.
Det
Magnus Uggla vill ju,
det
verkligen.
Det jag kan relatera till, ja.
Det gillar man ju trots. Eller i alla fall jag gillar det trots den rockmyten, inte tack vare den. Och så känner jag med de här franska bohemerna, måste ni verkligen vara fulla hela tiden? Kan ni inte bara vara fulla ibland? På helgen? Det räcker ju. Baudelaire, som det här började i, han dog 46 år gammal, märkt av drickat, av drogerna och av syfilisen. Men förevigad som en av sin tids stora poeter. Men i hans generationskamrat Paul Verlaine så hittar vi det typiska exemplet på absintbohemen. Det är väl dit vi ska nu.
Ja, Paul Verlaine är ju en sorgligt trasig människa, kommer han ju utvecklas till åtminstone. Han är en av symbolisterna, som de kallas, som ville att litteraturen skulle kopplas fri från moral och nyttotänkande. Man måste inte hålla på och använda litteratur för att den ska vara nyttig till någonting överhuvudtaget. Och man behöver inte ha litteraturen för att den ska bygga upp moralen heller eller sådär.
Den ska förmedla intryck.
Ja, och Verlaine var också den första av symbolisterna som kallade sig för dekadent.
Mm.
Vilket senare fler kommer att göra. Och det begreppet lever han ju upp till, kan man säga.
Kan vi börja bara med att säga någonting om barndomen? För den är ju, om vi tar på oss Freud-kavajen, så har vi alltså här ett mycket efterlängtat ensam barn som föds året 1844- efter att familjen har gått igenom ett stort antal mycket smärtsamma missfall. Och hans mamma hade sparat flera av de här fostren i formalinlösningar i glasburkar som den unge Paul gick och blickade på under sin barndom.
Det låter ju förfärligt.
Ja, 100%. Han hade, tror jag, ganska... Alltså han är en perfekt kombo av medfödda destruktiva tendenser som dessutom förstärks av hans omgivning.
Mm. Och på hans favoritcafé så satt han och hinka absint för fulla muggar hela dagarna nästan. Ändå så kommer han sen då kalla det här för en citat fruktansvärd dryck och citat en källa till dårskap och brott. Och han menar att de som påstod att absint var som en musa för inspiration och poesi och så, de var ju tokiga, menar på.
Mm.
Och
det här skriver han på ålderns höst.
Ja, men samtidigt han, ja, det gör han ju, men han hade ju druckit kopiösa mängder absint själv då, och då vi kommer ju komma till varför han kanske skriver det här sen då. Det finns en anekdot om Verlaine när han skulle möta en grupp belgiska poeter vid järnvägstationen som skulle träffa honom då. Och hans första mening till dem är ju att på håll när han ser dem skrika Jag blandar den med socker.
Mm.
Det är liksom första tanken att här ska vi dricka absint hörni, så ska ni få se på annat. Han lever ju ett vagabondliv omkringflackande utan några förpliktelser överhuvudtaget. Och det är så långt ifrån ett 9-5 jobb man kan komma. Det är ett enda stort gytter av sprit, kvinnor, män och diktande det här livet.
Att sitta i en absintdimma och skriva sensuella impressionistiska dikter, det är inte att, vad heter det, stämpla in på fabriken.
Nej.
Och sen se till att det blir bra takpannor gjorda.
Men någon sån strukturell rutin, det var inget för sådana som han. Och han misshandlar sin fru under absintrus och anföll även sin mamma. Och tillsammans med sin älskare då, Arthur Rimbaud, som också var poet, så reste ju väl han planlöst runt i Frankrike och Belgien och England. Och de skulle väl ha, antar jag, få olika intryck av landsbygden och sådär, tyckte att det var roligt att resa. Och det enda som kunde sätta stopp för den här glättiga tillvaron som de hade utan förpliktelser, det var ju att Verlaine av någon anledning sköt Rimbaud i foten.
Ja, Rimbaud var tonåring när de träffades för övrigt också.
Mm.
Jag har inte helt klart för mig om det var en sexuell relation eller den här typen av svärmisk romantisk vänskap som vi tidigare pratat om i den här podcasten.
Ja, det är ju lätt att... Ja, det är ju inte lätt att veta i efterhand, men det verkar som att det kanske var en sexuell relation.
Ja.
Åtminstone enligt de källor jag har tittat i, men det där är ju alltid tveksamt som sagt.
Ja. Verlaine har i alla fall sagt om Rimbaud i efterhand att han hade diaboliska förförelsekrafter. Och orsaken att han skjuter 3 skott mot honom på en järnvägstation i Bryssel verkar ha varit att Rimbaud helt enkelt inte vill träffa Verlaine längre.
Ja, kan han ha varit påverkad av absint här?
Ja, det kan han ha varit.
Det är väl ganska troligt eftersom han var där de flesta timmar under dygnet.
Ja.
Han får ju 2 års fängelse för det här.
När han blir frisläppt sen, då ska han ju ta sig själv i kragen. Det hade ju ändå varit lite så här fasta rutiner i fängelset och så vidare. Och han får jobb som engelsklärare, ett språk han inte riktigt kan, men ändå. På en skola i nordöstra Frankrike. Och här finns det ganska många berättelser bevarade från hans elever som menar att han var en bra lärare, en riktigt bbra lärare, om man hade honom före 10:30 på dagen. För efter det här första lektionspasset så var hans vana nämligen att gå ner till kaféet och ta några absint. Ibland blev det ganska många absint faktiskt. Och inte sällan så fick han ledas tillbaka till klassrummet av sina elever för att då ta vid i nästa lektionspass.
Det här påminner mig om 2 saker. Dels de här schackspelarna som vi pratade om i schackavsnittet, särskilt en av dem som alltid ledde sina matcher före lunch. Och sen tog en lång spritlunch och ofelbart förlorade varje match efteråt. Och den andra tanken jag kommer att tänka på är mina lärare på universitetet i Linköping som... Vid något tillfälle när man var inne där på något rum så såg man ju ett vinglas. Det kan ha varit äppeljuice i, men det har jag en känsla av att det kanske inte var. Och när de gick ifrån lektionerna ibland, nu känns det som att jag slänger skit på dem här. Men det är ändå en referens till Verlaine här.
Ja.
Jag gick hem, man såg och hörde hur det klivar flaskor i väskorna. Det förekommer ju alkoholkonsumtion fortfarande i... universitetsvärlden då.
Ja, just det.
Det var, och det här är ju gamla farbröder jag pratar om nu.
Ja, men du fick aldrig leda någon av dem tillbaka. Nej, från puben till klassrummet.
Så långt kom vi inte riktigt. Och de var väldigt bra allihop, vill jag också tillägga.
Ja, och det var väl en också, om man hade honom före 9:30. Ja. Han får sparken från den här skolan, hamnar i fängelse igen efter att ha, som du sa, knivhotat sin mamma. Och blir slutligen en slags luffare som satt på olika kaféer och drack. Sjuk i diabetes, skrumplever, hade dåligt hjärta, hade syfilis och så vidare. Det är 1800-talets sjukdomsbingo. Alla rätt.
Han skriver ju sina bekännelser 1895 och då ger han ju absinten skuld för alla katastrofer i sitt liv. Och det är också vid den tiden på 1890-talet som man börjar... diskutera just skadeverkningarna av absint och det börjar debatteras offentligt och så. Och då passar det kanske ganska bra att ha något att skylla på. Åtminstone är det som författaren Jad Adams menar, som har skrivit boken A History of the Devil in a Bottle. Och han menar ju då på att 1899, som är 3 år efter att Verlaine har dött, så är det en amerikansk tidning som kallar Verlaine för absintpoeten, och det skapas en mytologi kring Verlaine, och att det var absinten som orsakade den stora poetens fall. Den mytbilden skapas ju då, men kan man skylla allt på absinten, undrar Adams. Han menar att det kanske också beror en del på Verlaines karaktär.
Ja, det är klart det gör.
Ja.
Det beror jättemycket på hans karaktär. Och det är inte så att om inte absinten hade funnits, då hade han varit en renlevnadsmänniska.
Nej, det hade han ju verkligen inte. Men frågan är då om den här kreativiteten han hade, den hade ju också i så fall funnits även utan absinten. Så att ja, det är ju fel att skylla både undergången på absinten men också uppgången på absinten. Men ofta har ju absinten då presenterats som just den här inspirationskällan till framgång. Och det är ju också en myt.
Exakt, på samma sätt som den här, att det ska vara den enda nyckeln till att förklara varför människor som Verlaine blev så tragiska. Nej, så är det ju. Båda de bilderna är ju sedda genom en skrattspegel, får man säga. Alltså, om du redan från början har en lite trasig självbild, om du har ett fruktansvärt humör, då är sannolikt inte stora mängder av absint det som kommer hjälpa dig i livet. Så när han dog 1896, då var han 51 år gammal, och då levde han sedan länge på lånad tid.
Mm. Alfred Järvi var en författare med långt hår, litet pipskägg och mustascher. En typisk fransk look på 1800-talet.
Just det.
Han var ju framförallt känd för teaterstycket Kung Ubu, som kom 1896. Och Ubu var ju en snål, elak och feg figur som på något vis lyckades ta över makten i Polen, eller ett land i närheten av Polen, och styrde där som diktator. Och den här texten baserades på olika nidbilder och skämtfigurer som var aktuella under perioden, men inte bara det, utan också på Alfred Järvis fysiklärare som var föga populär bland eleverna. Och han blev väldigt känd med den här texten och teaterstycket, och efter det kunde han då spatsera omkring på Paris gator, ofta med en väl synlig revolver, och gick någon slags ärevarv dagarna igenom på de här kaféerna. Och han var ju väldigt, väldigt liberal med den här gröna timmen och vad det betydde, om man säger så. Han dog regelmässigt över den. Han missbrukade ju absint i enorma mängder, och det förklarar han med att han ville, citat, smälta samman konsten och livet.
Just det.
Det blir ju som en imagegrej nästan. Henri de Toulouse-Lautrec. Mm-hmm. En annan konstnär som bland annat målade varietéartister på Moulin Rouge. Det var en kort herre i rock, plommonstop, skägg och monokel. Han menar ju att det var lämpligt för inspirationen att dricka absint ofta och i små mängder.
Mm. Hålla sig lite lullig.
Ja, precis. Han gick ju ofta omkring på nattpromenader i Paris. Och rätt vad det är så blir man ju törstig.
Just det, och det är han.
Ja, han har ju då konstruerat en käpp som han hade fyllt med absint så han kunde ta en slurk när han ville. Annars var ju hans favorit en blandning av absint och konjak som man kallar för jordbävningen.
Det är ju också en variant, ja. Så kan man jobba.
Det är några exempel på de som var mest inne i den här snurren.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag ska försöka toppa det.
Ja.
Och då behöver vi inte göra annat än att åka över andra sidan Engelska kanalen. För det som sker i Paris påverkar såklart även London. Engelska konstnärer tyckte, precis som Strindberg, om att då och då åka till Paris och plocka upp det senaste heta. Oho, är det absint vi dricker? Ja, men då ska vi väl pröva det. Som du sa, Oscar Wilde tyckte om att ta en absint då och då. Men den engelska motsvarigheten till Phelan, det är Ernest Dawson. Baker skriver, citat, hans lyrik, influerad av de franska symbolisterna, där kom de igen, handlar om hängivenhet, obesvarad kärlek, försvunnen kärlek och döden. Flera av hans fraser har en nästan biblisk enkelhet och resonans. De har sedan dess använts som filmtitlar Gone with the Wind, Stranger in a Strange Land samt Days of Wine and Roses. Det sista av dem där fick jag googla, The Days of Wine and Roses. Det är en Jack Lemmon-film passande nog om alkoholism från 1962. Gone with the Wind är såklart både som bok och film det klassiska sydstatsromantiska verket. Ni kan googla Lost Cause-myten om ni är intresserade. Och Stranger in a Strange Land är en science fiction-roman av Robert A. Heinlein som skrev Starship Troopers. Har du sett filmen?
Nej.
Jaha. Det är en typisk så här actionfilm som killar i vår generation brukar ha sett och uppskattat.
I only have one rule. Everyone fights, no one quits. You don't do your job, I'll shoot you.
Jag tror dessutom att Stranger in a Strange Land faktiskt är ett bibelcitat, så att Baker har fel där, men skitsamma. För nu ska vi in på biografin, och det är där Dawson är verkligt intressant. På med Freud-kavajen igen. Dawson, båda hans föräldrar dog. Sannolikt tog de båda sitt liv också. Så att det är en person från en rätt trasig bakgrund vi har att göra med här. Själv växte han upp, började på Oxford, hoppade av Oxford och blev kär i en 12-årig flicka som hette Adelaide. Då är han själv vuxen, det ska sägas. Och det var tydligen inte helt ovanligt i såna här romantiska kretsar. De hade en nästan kultliknande tillgivenhet till barn. De tyckte att barnen var så här rena och ädla. Och då tog de såna här uttryck. Dawson är ett av de kända exemplen. Lewis Carroll är enligt Baker ett annat av de här välkända exemplen på brittiska 1800-tals romantiker som hade en lite osund relation till barn. Dawsons vänner tyckte att hans stora kärlek till den här 12-åriga flickan visade på vilket rent hjärta han hade. Mm-hmm. Att det var någonting som, alltså, det är så typiskt han. Han är så ren och fin. Han var inte någon pedofil, ska sägas, utan Dawson väntade tålmodigt på att den här 12-åriga Adelaide skulle växa upp och bli giftasmogen. Och sen när hon blev det, 18 år gammal, då ville inte hon gifta sig med Dawson.
Nej, så kan det ju gå.
Utan hon ville gifta sig med en annan kille.
Ja, så kan det verkligen gå.
Och det här, va? Det återhämtade han sig aldrig från.
Nu blir det absint.
Den smällen, att den här, hans älskade, den personen han avgudade mest på jorden, inte ville ha honom. Det kunde han inte ta. Nu var det ord och absint som gällde för honom. Han förespråkade whiskey and beer for fools, absint for poets. Eftersom absint has the power of magicians. It can wipe out or renew the past, annul or foretell the future. Den har magiska krafter. Den kan ta bort eller förnya det förflutna. Och den kan annullera eller till och med förutspå framtiden. Ja, så funkar absinten. I ett brev till en nära vän, skrivet 1890, berättar han att han inleder dagen med en absint för att motverka nervverken. Vi börjar alltså dagen, kliv upp ur sängen, drick en absint. Och i ett annat brev skriver han om en dag när han innan klockan 9 druckit 4 absint. Sen tar han lite lunch, det blev stekt njure, och sen absint på det. Det är 5 absint och han har precis ätit lunch.
Ja.
Han var full jämt och förvandlades då till någon som skulle slåss med vakter, som sa fruktansvärda saker och som skulle kaxa sig mot alla som befann sig i närheten. Hans generationskamrater, de här konstnärerna och författarna som han umgicks med, de gör sig ofta lustig i brev över vilka prostituerade som Dawson kunde betala när han var på lyset. Ho, 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 han har ingen gräns, vem som helst duger. Han kör sitt liv helt i botten och blir slutligen omhändertagen av sin vän, duellisten Robert Sherard.
Duellist?
Ja, exakt.
Han höll på att duellera.
Ja, det var så Sherard livnärde sig.
Han gjorde sin stjärna, kände jag.
Mm. Ja, exakt. Och de sista åren av Dawsons liv så sköts han av Sherard och dennes fru i ett litet hus i sydöstra London. Då är Dawson 32 år gammal och klarar inte längre av att ta hand om sig själv.
De skötte om honom?
Ja.
De sköt inte honom?
Nej, utan de baddade hans panna och hällde upp absinten och lät honom dricka lite soppa och allt sånt där. Man ska inte säga att absint inte kan vara hallucinatorisk. För det finns ju det här lilla ämnet, vad heter det, tujon eller tujon eller så. Jag vet inte hur det uttalas. Som kan finnas i väldigt små mängder i absint. Men absint som är framställd på ett riktigt sätt, vilket den mesta absinten var, är absolut inte hallucinatorisk. Men det är det här ämnet som har gett det dåliga ryktet. Och jag vet egentligen inte om jag försöker driva någon tes, men om jag mot all förmodan faktiskt driver någon tes, så tror jag den tesen jag i så fall driver är följande. Det är inte biverkningar från ett eventuellt ämne som tujon, eller hur det nu uttalas, som skickar Paul Verlaine till fängelset eller som berövar en 30-årig Ernest Dawson sina sista tänder.
Det är något annat i absinten.
Ja, det är trasiga människor som dricker enorma mängder jättestark sprit. De är alkoholister.
Skulle ju kunna spela någon roll.
Ja. Och oavsett om det är självmedicinering, om det är ett genetiskt eller ett inlärt beroendebeteende, om det är dålig självdisciplin eller vad som helst, de är alkisar som inte klarar av att sluta dricka.
Ja, nej, det gör man ju inte riktigt när man är alkoholiserad.
Nej.
Och här, på den här tiden fanns det väl inte så mycket hjälp att få för den biten, särskilt inte när hela kulturen höll på att romantisera det här.
Nej, så är det ju också såklart. Men hjälpen kommer komma i och med förbud.
Ja, det kommer att komma diskussioner och debatter kring det här nu. Och det var ju på tiden, kanske man kan säga, efter decennier då av den här romantiseringen. Och institutionaliseringen kanske till och med, eftersom det skulle bli som en ritual varje dag att man skulle gå och ta ett glas på kaféet, minst. Och vad man ska komma ihåg är att de första åren efter sekelskiftet så var det ganska många som drack absint. Det var ju nästan samma omfattning som öl i Frankrike.
Mm.
Och det säger en del, men på olika sätt. För Frankrike är ju inte ett klassiskt öldrickarland. Men trots det så konsumerar man alltså inte absint mer än öl. Så att det är inte så att det är mest absint som dricks, utan det dricks ju fortfarande ganska mycket mer av annat, som till exempel vin och annan sprit. Det är mycket vanligare.
Jo, ja, så är det.
Men överlag så dricks det ohälsosamt mycket runt om i Europa på den här tiden. Och det börjar ju kritiseras från olika håll med tanke på de förödande sociala konsekvenserna. Och då har vi nykterhetsrörelsen som växer i omfattning och kommer bli en skarp kritiker mot särskilt absint, som har en så hög alkoholhalt ju. Det är mellan 60-70%. Och särskilt ödesdigert för absintens framtid blev ju ett fall från 1905, där konsumtion av absint påstods vara orsaken, det så kallade absintmordet.
Just det, den franskättade schweiziska bonden Jean Lanfray.
Ja, han är 31 år gammal, jag vet inte om han är bonde eller lantarbetare. En dag så kommer han i alla fall hem i augusti 1905. Han har supit sedan han vaknade ungefär. Och när han kommer hem så är han ju djupt, djupt berusad. Och han börjar gräla med sin fru. Och tar till slut fram bössan och skjuter henne i huvudet.
Just det, hon är gravid.
Ja, det kanske var jag.
Ja.
Och dessutom har de ju två döttrar som är 2 och 4 år gamla. De skjuter han också.
Ja.
Och som final tänker han skjuta sig själv genom att dra i ett snöre kopplat till avtryckaren. Dock så träffar han bara käken, överlever och ställs inför rätta. Och där kommer det fram att han har druckit 2 glas absint den här dagen.
Exakt. Alltså när polisen hittar honom dagen efter så ligger han avsvimmad utanför huset med sin döda 2-åring i famnen. Och liksom käken halvt bortsprängd. Det här är ju... Det är ju en fruktansvärd historia som liksom, det blir världens mediala storm kring det här, vilket man också fattar.
Ja, verkligen. Det hade ju blivit idag med.
Och som du säger, nyhetsrapporteringen börjar med han dricker 2 glas absint. Sen börjar den här mordkampanjen.
Ja, för det kommer ju bli en kampanj av det här. Men till saken hör jag också att han har ju hällt i sig massor med lite vin. Massor, många liter vin. Och kaffe med sprit och en massa sånt där.
Vi kan ta det. Innan sina 2 absint så har han börjat med en crème de menthe, alltså ett litet glas mintlikör. Sen en konjak. 6 glas vin, det här är före lunch. Sen ett glas vin till. En kaffe med konjak i. En hel flaska vin. En till kaffe, denna gång med Marc, alltså Frankrikes grappa. Och sen 2 absint.
Men ja. Det var bara 6-7 glas vin.
Nej, det är före lunch. Sen en hel flaska vin efter lunch.
Ja, det blir, då är vi uppe i ett par liter i alla fall.
Ja.
Ja, men absint ansågs ju vara farligare än annan alkohol. Och det är ju väldigt relevant här. Därför kommer det ju vara absinten som står i centrum för den här rättegången.
Mm.
Och en psykiatriker hävdar i domstolen att det var absinten som hade orsakat Lanfrays överdrivna temperament.
Mm.
Och själv kommer han för övrigt Lanfray alltså och hänga sig i cellen, så han missar ju så att säga all uppståndelse som sen uppstår. Men det kommer ju bildas först och främst namninsamlingar som leder fram till en folkomröstning i Schweiz som innebär att man förbjuder absint i landet 1908.
Just det, först ut i Europa.
Ja. Och sen då, som ett brev på posten, så kommer bildas andra organisationer som jobbar för att bekämpa den gröna faran.
Just det.
Och det bildas ju nästan en helt osannolik, ohelig allians här mellan nykterhetsrörelsen och vinproducenterna som tar chansen att försöka bli av med en konkurrerande dryck.
Just det.
Så de slår sina påsar ihop. Och då har man ju bland annat gjort djurförsök som tyder på att malört har då framkallat epileptiska anfall, kanske på grund av det här ämnet thujon.
Mm.
Hos möss förmodar jag att det är bland annat. Förutom epilepsi så anges ju andra biverkningar vara demens, hjärnskador och hallucinationer. Också risk, ökad risk för tuberkulos påstås finnas med absintdrickandet. I verkligheten har förstås mycket av det där mer med alkoholen att göra, som är särskilt hög just absint.
Mm.
Också andra alkoholhaltiga drycker leder till alkoholförgiftning, som skulle kunna vara sådana biverkningar som specifikt absinten fick skulden för här.
Just det. Absinten sades ju också angripa nerverna.
Ja.
Men det är ju alkohol väldigt effektiv på att göra.
Men istället så är det inte alls där man fördjupar sig, utan det är absinten som får klä skott, kan man säga, för allt det här. Och man myntar begrepp som absintgalenskap eller absintism och så vidare. Men många av de här konstnärerna som vi pratade om innan, de dricker ju som sagt en hel del annat också förutom absint.
Mm.
Och inte minst är många av dem också opium brukare.
Ja. Yeah.
Och ganska glada i sänghalmen och har därför också dragit på sig syfilis, vilket var vanligt hos många kulturpersonligheter. Syfilis pratar vi om i avsnitt 290.
Just det, och det kan också förklara många av de här mest extrema beteendena.
Ja, och när första världskriget började 1914 så har ju absint förbjudits i USA och många europeiska länder, men däremot aldrig i Sverige.
Nej, så är det. Däremot är det väldigt många svenskar, jag inkluderad i det, fram till nyligen som tror eller har trott att absint är förbjudet i Sverige.
Ja, jag med. Inte för att jag har tänkt särskilt mycket på det, men så att jag har inte gått runt och trott något särskilt. Däremot hade jag nog trott att jag har trott att det har varit förbjudet, men att det har kommit tillbaka.
Just det.
Men det har alltså aldrig varit förbjudet i Sverige.
Nej, om någonting, det har fått en liten renässans, att det har blivit mer populärt. Alltså, nykterhetsrörelserna får ju olika uttryck. I Sverige har vi ju slutligen 1922 den omtalade folkomröstningen, som med väldigt liten marginal pekar mot ett förbud och som blir rådgivande. Men vi har ju motbokssystemet och annat som också hårt präglar oss. Mellan 1920 och 33 så har vi förbudstid i USA. Men i Frankrike och i Schweiz så är liksom uttrycket för det här är kampen mot absinten, vilket också resulterar i förbud mot absint.
Ja, om vi tar Frankrike som var den stora konsumenten, 36 miljoner liter 1910 hällde man i sig till exempel, så utgjorde ju ändå absintkonsumtionen just bara några procent av den totala alkoholkonsumtionen i Frankrike. Ändå så är vi då under första världskriget som det införs förbud 1915 med motiveringen just att drycken ger nervskador och demens. Hans Roland Johansson skriver i Svenska Dagbladet så här: absinten utsågs till syndabock för alkoholism, sinnessjukdom och den långsamma befolkningstillväxten, i vars förlängning man anade en nationell katastrof i en kommande kraftmätning med det folkrikare Tyskland. Debatten var dock från början missriktad, då absinten aldrig var den vanligaste alkoholdrycken. Vin och öl lämnades i stort sett utanför diskussionen. Vin kunde till och med föreskrivas som behandling mot alkoholism.
Ja, vilket ju är intressant. Men vin, det är ju terroir. Det är god jord och vackra druvor. Vinet kan väl aldrig vara farligt?
Nej, nu låter ju lite grann som en lobbyist här för någon.
Ja.
Ja, men det var ju så man tänkte kring det hela i alla fall.
Ja, det där var ju en utmärkt sammanfattning av den gode Lars Roland.
Hans Roland.
Hans Roland Johansson.
Ja.
Ja. Ska vi säga att vi är färdiga med absinten för den här gången då?
Det kan vi säga.
Och då säger vi skål på er där ute och ha det trevligt, så hörs vi igen nästa söndag.
Ja, ha det bra.
Hej!
Hej, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.